Varje dag trafikerar hundratals fartyg, många med stora laster, i Finska viken. Men flera av de här fartygen har inte riktigt rent mjöl i påsen. Vi talar om den så kallade ryska skuggflottan. Och då handlar det om fartyg som för ut rysk olja från ryska hamnar. Men fartygen är ofta registrerade i helt andra länder, långt ifrån Ryssland. Och det här är någonting som Ryssland gör för att kringgå sanktionerna från EU och västvärlden mot Ryssland. Under en vecka trafikerar ett 30-tal större skuggfartyg med koppling till Ryssland i Finska viken. Det visar vår färska granskning på Svenska Yle. Problemet är inte nytt. Den här ryska skuggflottan har ökat markant i omfattning efter anfallskriget mot Ukraina. Men det verkar vara ett problem som är svårt att komma åt. Ryssarna kommer undan också med den här typen av fuffens. Vilka risker för oss finländare och andra medför den ryska skuggflottan? Och går det att göra någonting för att stoppa den här utvecklingen? Det frågar vi i slaget idag. Jag heter Ville Hupa. Med oss har vi Henrik Ringbom, professor i havsrätt vid Åbo Akademi. Välkommen.
Tack, tack.
Det här med skuggflotta kanske inte öppnar sig för alla. Jag försökte mig på en kort definition här nyss, men jag tror att du gör det mycket bättre. Vad talar vi om när vi talar om den ryska skuggflottan och om ryska skuggfartyg, Henrik Ringbom?
Jag tyckte att du gjorde det ganska bra. För alltså, det viktiga tycker jag är att man skiljer på, att man fokuserar på det här med sanktioner och att de här fartygen sysslar med att undvika sanktioner. De gör det egentligen för att göra en business, en mycket sån här obskur business, en mycket lönsam business, men de är liksom, det är inte fartyg som är ute efter att göra avsiktlig skada. För då talar man om helt annan typ av problem, om vi talar om sabotage på kablar eller störningar på GPS och så vidare. Så skuggflottan tycker jag att relaterar till just undvikande av sanktioner och de använder sig just av en mängd olika system för att göra det här så ljussjukt som möjligt, och du nämnde flera av dem och så här uppfattar jag i alla fall skuggflottan, och jag tycker att det är viktigt att man inte blandar ihop alla sorters otäckheter som sker på fartyg längs våra vatten i samma, för det är liksom ganska olika typers problem och olika typers lösningar.
Ja. Med oss också Magnus Winberg, du är lektor i navigation vid Novia i Åbo och sjökapten också. Välkommen.
Tack.
Du hörde Henrik Ringboms definition av skuggflottan här. Är det någonting du vill komplettera med?
Det stämmer nog långt det där. Jag skulle kanske tillägga det att det handlar ju om fartyg som har ställt sig utanför de här normala övervaknings- och kontrollmekanismerna som vi har med hamnstatskontroller och flaggstatscertifiering och sånt här. Det är närmast det, skulle jag säga, att det är viktigt att komma ihåg att det egentligen ingen som vet exakt vad som sker i den här skuggflottan. Men fartygen står utanför de normala övervakningssystemen, vilket ju antagligen är meningen också.
Ja, varför gör man så här ännu? För att alla ska få en bild. Henrik Ringbom nämnde här att det är för att Ryssland ska kunna sälja sitt olja till ett högre pris än vad sanktionerna tillåter. Kan det finnas andra skäl?
Nej, nu är det ju det som är huvudsakligen, att få in mera pengar. Man ska komma ihåg att man kan ju exportera olja från Ryssland helt lagligt om man håller sig till under 60 dollar per fat, som är den här gränsen. Så det är ju bara en del av det här trafiken på Östersjön och Finska viken som är skuggflotta. Det finns ju en hel del helt lagligt också. Mm. Så det ska man också komma ihåg.
Men om ryssarna vill ha mer pengar in för att finansiera sin krigskassa och sälja oljan för dyrare, så då använder de här skuggfartöken. Med oss i slaget också Anna-Maja Henriksson, tidigare SFP-ordförande, numera Europaparlamentariker. Välkommen med.
Tack så mycket.
Och du är hemma i Finland den här veckan.
Jag är hemma i Finland. Jag är nu just i Jakobstad och har en sån här, vi har i Europaparlamentet nu något som kallas till gröna veckan, när vi får vara i våra hemländer eller delta i utskottsmöten, och jag valde alltså utskottsresor längre bort och jag valde nu att vara hemma i Finland.
Ja, och jag vet att Ryssland också är ett dagligt samtalsämne i Bryssel och Strasbourg. Men vilka tankar har du följt med den här ryska skuggflottans framfart?
Nu är det är ju väldigt liksom tragiskt det här som sker. Vi ska minnas det att allt det här händer ju på grund av Putins brutala anfallskrig mot Ukraina. Och det är ju så att för att få pengar till sin krigskassa så behöver Putin den här skuggflottan. Och det är därför han också bryr sig, som vi säger på god finlandssvenska, katten i alla liksom internationella regelverk, och han kör sitt eget race. Men det är ju också på det sättet att det är därför som de här sanktionerna från EU finns. Och det är kort och gott på det viset att för att kunna kriga i Ukraina så behöver Putin pengar. Och de största intäkterna som den ryska ekonomin är beroende av så är intäkter just från olja och gas. Och av den orsaken så har det varit väldigt viktigt att vi i Europaparlamentet och EU också nu senaste vecka har kunnat fatta beslut om att EU-länderna själva ska sluta importera rysk gas och olja. Men vi har ju fortsättningsvis kvar det här problemet att stora länder som till exempel Kina och Indien köper mycket, mycket gas och olja också av Ryssland. Och de här fartygen som sen då färdas på Östersjön och Finska viken så de far ju från ryska hamnar, undviker att överhuvudtaget landa i någon europeisk hamn, för där skulle de bli utsatta för undersökningar och så. Och så seglar man vidare kanske till Egypten eller vart man nu sen far. Men det är genom det här som han också lyckas upprätthålla pengar som då används för kriget. Och det är därför vi EU nu vill sätta kranarna fast så mycket som möjligt naturligtvis.
Mm. Precis som du påpekar så det här kriget har pågått nu i långt över 3 år, men fortfarande köps olja från Ryssland också från EU i viss utsträckning. Henrik Ringbom, vi ska komma till vad man kan eller inte kan göra åt den här utvecklingen, men jag tänkte fråga dig, vilka risker finns här med att en massa fartyg som huserar utanför alla regler och bestämmelser, ofta med mycket olja som last, att det finns på Östersjön? Vilka risker finns här?
Och det finns ju ett otal risker och det här, men i huvudsak om vi talar om de här fartygen som är dålig standard och ofta flaggade och registrerade och försäkrade i ställen som man inte vanligen brukar göra det, så handlar det ju om ett säkerhetsproblem. Och ett säkerhetsproblem på många olika sätt. Liksom, det finns risker för kollisioner och det finns risker för att inte liksom dialogen med myndigheter fungerar som det ska och allt sånt här. Och sen är det förstås ett mycket nära besläktat miljöproblem. De här liksom är, säkerhets- och miljöriskerna är ju då de mest uppenbara och direkta riskerna som de här fartygen med. Men det där, det att den växer, det visar ju egentligen bara att de här sanktionerna som väst har försökt tillämpa liksom inte fungerar. Man har gjort det i små etapper och man har gjort det ganska, vissa av de här sanktionerna har inte alls varit effektiva och vissa har närmast gjort problemet större, och man har liksom varit lite försiktig att man vill ju sanktionera, men man vill ändå inte att liksom det ska kännas allt för mycket här hemma hos oss heller. Och det är liksom såna halvmesyr som är ganska olycklig, och om man tittar ännu liksom i ett vidare perspektiv så är ju den här typen av sanktioner alltid på något sätt riskabla, för nu talar vi ju inte om globala sanktioner så där som det borde gå till, att FN säkerhetsråd ger sanktioner som gäller alla bindande, utan nu funkar ju inte FNs säkerhetsråd i det här fallet, och då blir det andra aktörer som måste göra de här sanktionerna, EU, USA och andra, och då blir det alltid en massa hål som är ganska lätta att krypa igenom, och därför också så är det här extra besvärligt.
Jag vill låta Anna-Maja Henriksson svara på det här helt just, men Magnus Winberg, du ska få ordet här. Alltså, precis som Henrik Ringbom sa så visar också Yles granskning att många av de här skuggfartygen är gamla, de är i dåligt skick. Varför använder Ryssland sådana här gamla och slitna fartyg för att undvika sanktionerna?
Det är så att man i normal sån här oljetransportbusiness så anses ju fartyg över 15 år och över som gamla. Att det är egentligen ingen av de här verkligt seriösa oljebolagen som köper transporter, så de använder fartyg som är över 15 år, utan det är slut då. Och vanligtvis så skrotas de här fartygen när de är kring 15 år. Men nu har det ju uppstått en andrahandsmarknad här, att nu kan man ju då istället för att skrota fartygen få en miljon dollar skrotvärde, så kan man sälja dem för 2-4 miljoner dollar och sälja dem till sådana här operatörer som sen ingår i skuggflottan. Så igen är det ju nog pengar det handlar om i slutändan.
när man tittar på de här fartygen som då ingår i den här så kallade skuggflottan, så de är registrerade i sådana länder som Panama, Sierra Leone, Cooköarna. Det här är lite obskyra länder från vårt perspektiv sett. Varför är det så?
No, Panama skulle jag inte säga. Det var ju sån klassiskt bekvämlighetsflaggningsland tidigare, men inte numera. Så Panama är nog inte en av de här. Men däremot nog sådana här just Cooköarna och Gabon och så vidare, så som är så lite mer, jag ska inte säga suspekta, men lite mer ovanliga. Och det är helt enkelt så att myndigheterna i de här länderna, så de gör inte det som de ska göra. Flaggstaten så fungerar inte som den ska, utan högst antagligen så rinner allt mellan fingrarna, och jag misstänker att det handlar nog också om mutor och så vidare för att få allting att fungera. Och flaggstaten, då de här obskyra flaggstaterna, de gör helt enkelt inte det de ska. Och det är ju tanken också, att ingen inspekterar fartygen, varken rysk hamnstat eller flaggstat från sådana här obskyra länder. Så ingen kontrollerar fartygen. Alltså, det är ju ingen som vet skicket, vet man inte, och manskapets behörigheter och kunnande. Det vet man ju inte heller, eftersom ingen inspekterar.
Så det blir allt svårare då att få insyn i de här fartygen. Och du nämnde bekvämlighetsflaggningsland, och det är alltså det som det innebär då, att det här länderna har slappare kontroll.
Jo.
Och därför utnyttjar då till exempel Ryssland dem.
Det var det som var på 50-60-talet, så var det ju då Liberia och Panama och de här som var då de här klassiska.
Det var kanske därifrån jag fick Panama, men
det är inte mera fallet.
Ber om ursäkt för det där, men Sierra Leone åtminstone förekom och Cooköarna i den här granskningen. Anna-Maja Henriksson, Henrik Ringbom konstaterar här att det att den här ryska skuggflottan vuxit, vilket den har gjort sedan anfallskriget började, det tyder på att EUs sanktioner inte fungerar. Och du här i början ändå talar varmt för att vi behöver sanktioner, starka sanktioner. Hur kommenterar du?
Det är klart att de fungerar ju inte så som vi till alla delar skulle önska. Jag anser ju att Henrik Ringbom till den delen har rätt. Och det måste man minnas när man talar om de här sanktionerna, att vi idag så har vi ungefär 45 länder i världen som har sanktioner på Ryssland. Och det är alltså så att det är flera länder i världen som inte har några sanktioner på Ryssland överhuvudtaget. Och det här leder ju till förstås det att den här, ska vi säga, EUs egen sanktionslista, så den är viktig, USA är viktig, men det leder precis till det att det blir lite fragmenterat och det kan uppstå de här kryphålen. Men icke desto mindre, så nu har det ju haft en effekt. Europaparlamentet så har ju efterlyst också att kommissionen och medlemsländerna ska ta till tuffare tag, och nu då för en vecka sedan så kom då rådet, alltså toppmöte med ett nytt sanktionspaket som von der Leyen kallade till det 19:e sanktionspaketet. Och i det så har man nu också då tagit in sanktioner mot fartygsregister som ju då agerar på ett sådant sätt att man möjliggör att de här skuggflottans fartyg seglar under falska flagg. Och det här är då kanske då en ny typ av sanktion som man inte haft tidigare. Jag frågar ju mig själv varför man inte haft den tidigare. Och till den delen så är ju situationen den att inte har vi ju varit i Europaparlamentet helt nöjda heller med det här sanktionspaketet och hur det här har skötts under resans gång. Men summa summarum, idag så är nu då 557 fartyg på EUs sanktionslista, och det kom 117 till senaste vecka. Och det är klart att det här gör det besvärligare för Putin och Ryssland, men sen försöker man ju då hitta nya kryphål. Men därför måste vi förstå det, att när vi talar om det här helhetsperspektivet, att på vilket sätt vi sätter press på Ryssland, så är de här sanktionerna på skuggflottan är ett sätt att göra det, men det måste kombineras med mycket annat. Och därför så hör jag ju till dem nu som har också efterlyst det, att vi måste i EU våga använda de här så kallade frysta ryska tillgångarna, de här cirka 200 miljarderna som finns i Europa på olika banker, och där mest finns på belgiska konton, för att få till stånd en oerhörd press på Ryssland. Och det, så man måste liksom se att de här sakerna, man kan inte bara observera dem var för sig, utan man måste se helheten. Men det är klart att saker och ting kan alltid göras bättre.
Så så är det förstås att det är en komplicerad helhet, men just nu talar vi om det som händer på Östersjön och om den här skuggflottan. Ryska skuggflottan har ökat i omfattning som en följd av kriget som ledde till sanktioner. Är det här ett tecken på att sanktionerna inte fungerar, Magnus Winberg?
Det verkar helt tydligt på det sättet, ja. Det finns så många länder nu som Anna-Maja sa här, att en minoritet av länderna i världen som följer de här sanktionerna eller har sanktioner. Så största problemet har väl nog varit Kina och Indien som är de största importörerna av den här ryska oljan. Så det stämmer nog precis, så här är det.
Henrik Ringbom, vad skulle vara ett alternativ till det här nuvarande sanktionerna som du sa att inte riktigt fungerar?
Det var ingen liten fråga. Om vi talar om sanktionerna det finns i huvudsak två typer av sanktioner som har använts hittills. Ena är det här pristags, alltså när det gäller oljetransport till sjöss. Det här pristagsregeln som först var på $60 och sen sänktes till 47. Och det där, sen har vi den här listningen. Och av de här så tycker jag att det är ganska uppenbart att den där pristagsregleringen inte fungerar särskilt bra. Det är svårt att övervaka och det är lätt att påvisa att man har handlat i ett annat pris. Och det sätter en massa begränsningar på till exempel EUs försäkringsbolag att göra business med fartyg. Och på ett sätt skapar förutsättningar för den här skuggflottan och gör det svårt för dem till exempel försäkra sig i vanliga försäkringsbolag. Så det där är en sak som jag inte tycker att verkar vara särskilt effektivt. Den andra saken, listningen, har visat sig vara betydligt effektivare. Och här har man nu, det finns olika listor för olika grupperingar. Och sammanlagt så finns väl nästan 15% av alla oljetankerfartygen på någon av de här listorna. Det gäller inte bara ryska sanktioner, det gäller mot Iran och så vidare. Det finns lite olika kriterier för de här listningarna, men i alla fall, så det har visat sig ett betydligt mer effektivt sätt, för det betyder i praktiken slutet för det fartyget. Och det där problemet med det är att de här listningarna kommer ganska sent, när fartyget redan har gjort sina lukrativa resor några gånger, så kommer de in på listan och då har de kanske gjort sitt och behöver de kanske inte hade haft mycket livstid kvar ändå. Så det här är ett problem. Man borde vara mycket snabbare med den här listningen om man ska angripa dem på det sättet.
Det känns lite som en katt och råttalek det här, att EU inför sanktioner, sätter press på Ryssland och Ryssland hittar sig nya sätt att på något sätt kringgå de här sanktionerna och fortsätta med kriget och fortsätta att få in oljeintäkter. Håller du med om den här beskrivningen, Magnus?
Jo, absolut. Så tycks det ju gå till. Och jag kanske tillägger till det här som Henrik sa, att de här fartygen hamnar på listorna. Så, jo, i och för sig, men det behöver ju inte betyda att de slutar trafikera. För så länge de trafikerar mellan Ryssland och ett annat land som inte bryr sig om sanktionerna, så är det ju ingen som ingriper. Mm. Så de här fartygen, oberoende vad de har listor, så kan de ju köra fortsättningsvis. Om ingen ingriper, ingen har jurisdiktionen eller är intresserad.
Nu kommer vi in på jurisdiktion och juridiken och reglerna. Det är ett ganska snårigt kapitel när det gäller maritim juridik. Men den stora frågan som jag tror många ställer sig är just det här. Vad kan man nu göra för att stävja den här utvecklingen? Henrik Ringbom och Anna-Maja Henriksson ska snart få ordet. Henrik Ringbom, varför kan inte Finland eller Estland till exempel ingripa mot de här ryska skuggfartygen? Åka ut och göra en kontroll på Östersjön. De här fartygen som inte följer internationella regler. Varför går det inte?
Nu måste jag egentligen gå tillbaka till den här, att nu talar vi bara om de här fartygen som inte gör något annat ofog, utan bara transporterar olja.
Undvika sanktioner, följer inte regler.
Exakt.
Yes.
Exakt. För att svaret skulle vara helt annorlunda om vi talar om ett fartyg som är misstänkt för att sabotera en kabel. Men vi kanske återkommer till det. När det gäller skuggflotten så är problemet att det här är ganska reglerat egentligen i havsrätten. Det här problemet, ett säkerhetsproblem och ett miljöproblem, det är ju något som man har haft jättelänge och som man har reglerat i väldigt detalj, till och med de här reglerna som gäller för alla till havs. Och problemet med de reglerna är att de ger nog möjligheter för kuststaten att agera, också väldigt detaljerat reglerat. Men de här rättigheterna för kuststaten, jurisdiktionen, den kommer ganska sent. Det kommer först när olyckan redan har hänt eller när den är akut fara för att det ska ske en olycka. Och då, det är liksom det som ställer vissa begränsningar. Och utan, om kuststaten inte har möjlighet att göra något så faller det då på flaggstaten i huvudsak att göra. Så jag tycker att det som man måste börja göra här, för att det är uppenbart att det här flaggstaten kommer inte att lösa det säkerhetsproblem som vi tampas med. Så man får börja tolka lite kring vad ska det här regelverket i den här dagens situation då betyda? Vad är ett akut hot till exempel? Är det ett akut hot att ett fartyg utan isklass kommer upp till Östersjön på vintertid? Och jag tycker att man mycket väl kunde säga att det är ett akut hot. Och liksom ta de här reglerna som finns men tillämpa dem på den här situationen som man inte har haft framför sig när man har gjort de här reglerna. Och den här regelverket är ju gjort för att liksom leva och vara dynamiskt och ändra med nya typer av hot. Så den här saken tycker jag att man absolut borde tänka mer på.
Men jag får lite intryck här att den här juridiken är lite föråldrad enligt dig. Vad säger juristen och Europaparlamentarikern Anna-Maja Henriksson?
Det kan man väl kanske säga. Jag tror att Henrik Ringbom har alldeles rätt då han också säger det att de här reglerna har ju kommit till i en annan tid. Och man kan säga att det är mycket idag av internationell rätt som, när man har skrivit liksom reglerna med tanke på att världen är god och med tanke på att vi alla skulle vilja göra rätt. Men nu lever vi i en värld där världen inte mera är god utan där vissa bryr sig lika lite om internationell rätt som det där något annat. Att de bara tar för sig och ändå vill att det där, de ska få göra som de vill. Men det är klart, jag håller med om det, att det är lättare att tolka reglerna. Man måste ju också minnas det, alltid när man funderar på juridik och vad lagstiftaren har avsett, så måste man kunna gå tillbaka till det att hur har man tänkt då när de här reglerna skrevs. Och då måste man kunna tillåta sig också att tänka så att om man då hade sett att en sån här situation kommer, så vad skulle man då anse att är ett akut hot? Och det tycker jag att kunde vara en rimlig väg att gå, för att det kunde vara betydligt lättare än att nu öppna upp de här reglerna helt och hållet och försöka få till stånd en enighet mellan alla som berörs. Alla vet det att det är många länder med, så är det också alltid komplicerat.
Nu kommer vi in på tolkning av juridiken och då har jag lite fått den uppfattningen att det är ofta ländernas intressen också som lite tenderar att styra den här tolkningen. Men jag skulle vilja fråga dig, Magnus Winberg, sjökapten och lektor. Alltså våra myndigheter följer noggrant med sjötrafiken. Du gör det också. Hur frustrerande är det att se när de här stora skuggfartygen mer eller mindre passerar framför näsan på oss i Östersjön?
Jag har uttalat mig tidigare om det här i media och jag har sagt att det är skrämmande och oroväckande och oroligt. För att som jag ser det så är det nog bara en tidsfråga innan vi har en stor miljöolycka. Inte då nödvändigtvis avsiktligt, men oavsiktligt. Vi vet ju det att den här sjötrafikövervakningen på Finska viken fungerar ju bra och de brukar ju komma med rapporter att det är flera tiotal fall varje år som de har ingripit och då hjälpt fartyg som har av någon anledning har varit på väg åt fel håll eller mot grundare vatten och så vidare. Som då tydligen har skett nu av misstag, men i och med att de här fartygen är i sämre skick och som sagt vet vi ingenting om utbildningen och kompetensen och kunnande hos den här besättningen, så jag är nog illa rädd att vi kommer nog närmare någonting. Miljökatastrof, jo, och förstås kan det också leda till förlust av människoliv. I det här fallet fartyget som det gäller och andra fartyg i närheten. Så det är skrämmande, skulle jag använda som.
Skrämmande, säger Magnus Winberg. Har vi att göra med en tickande miljöbomb, Henrik Ringbom, med de här skuggfartygen?
Ja, absolut har vi att göra med det. I och för sig så det talas ofta ganska oriktigt om vad som händer, om det händer en sån olycka och fartyget är inte försäkrat. Det finns alltså system som täcker föroreningskostnader även om fartyg är oförsäkrat. Men det är klart att man vill inte ha den där olyckan där. Och också det här systemet som finns, så det vill inte betala för att någon skumrask regel undvikare inte sköter sitt. Så det ska man inte heller lita på. Men det där... Nu kommer jag inte ihåg vad frågan var längre. Men...
Ja, jag frågar bara egentligen att hur du ser på det här miljörisken som Henrik Magnus Winberg beskrev här.
Ja, det är en av de absolut stora riskerna med fartyg som inte följer de här normala regleringssystemen och vägarna och processerna. Så det är helt utan vidare. Det gäller både liksom fartygens kvalitet i sig men också besättningens möjligheter att hantera olika situationer som uppkommer. Så att det här är nog allvarligt.
Gamla föråldrade tankfartyg, frågetecken kring besättningens förmåga. Det bland annat utgör en risk här. Anna-Maja Henriksson, det talas hela tiden om det här säkerhetspolitiska hotet från Ryssland. Hur mycket funderar ni i EU-parlamentet på de här miljöriskerna som den här skuggflottan medför som nämndes här?
Vi tar nog det på jättestort allvar. Man kan säga att jag har till exempel i min egen mittengrupp som heter Renew Europe där vi är 75 europaparlamentariker. Så där har vi ett oerhört fint samarbete också med de nordiska kollegorna och det där vi brukar tillsammans fundera på de här frågorna för att vi är verkligen oroade för att det kan hända. En sak som ju många säger så här att man borde göra, men jag vet att det är själv... Jag vet att det är komplicerat därför att havsrätten inte möjliggör det, men det bästa skulle vara om man skulle kunna ha någon typ av kontroll av de här fartygen vid de danska sunden när fartygen kommer in. Men att inte ens Danmark har ju, de danska myndigheterna har liksom på det sättet rätt att ingripa, för det finns då en annan konvention där som berör det. Men det är saker som vi funderar väldigt mycket på, och därför har det ju varit också viktigt nu att den här övervakningen på Östersjön har tilltagit. NATO har mera fartyg också där idag, och ju mer övervakning där är av olika fartyg både när det gäller under vatten och på vatten så dess bättre. Men det är klart att det här är nog den liksom enskilt största risken vi ser förutom de säkerhetspolitiska.
Ja, det som du sa, förlåt att jag avbryter den, Maja, liksom, men det här är jätteintressant för att det var jättebra att du nämnde det här som har diskuterats, det vill säga att ett sätt att sätta stopp för den här ryska illegala oljerally på Östersjön skulle vara att stänga de här danska sunden, alltså de här smala sunderna mellan Sverige och Danmark. Du sa att man inte kan göra det här på grund av någon konvention. Vad säger Henrik Kringbom? Skulle man kunna göra det här? Vem skulle kunna göra det här? Danmark?
No, det
skulle
finns
det vara ett sätt att stoppa det här utvecklingen?
Kanske delvis. Det finns en konvention från 1857 som man gjorde för att Danmark skulle sluta ta tull av fartyg som åkte genom danska sunden. Och där står det att man inte får stoppa av någon grund alls. Men det betyder naturligtvis inte att man inte skulle kunna stoppa fartyg som utgör uppenbara hot, till exempel mot danska befolkningen eller danska infrastruktur eller annat. Så det är helt uppenbart att det finns möjligheter. Man ska inte ta den så där bokstavligt, den där artikeln som säger att man inte får stoppa av någon grund. Här igen, den där konventionen kom till av en helt annan anledning. Men det är intressant att folk så där ganska slapphänt säger att vi kan inte göra någonting i danska sunden. Det stämmer inte. Det finns mycket som kan göras, men exakt var gränserna går så borde man forska lite mer i. Det fanns ju till exempel ett fall här för ett år sedan, Ruby hette den, en tanke med en bulkfartyg med såna ammoniumnitrat och lite eldsvåda och lite maskinproblem och annat. Och då stängde så Danmark att nej, det här får inte komma igenom. Och ingen tyckte att det var konstigt. Och jag menar, men jag tror att juridiskt sett så ju mer individuell information man har om ett enskilt fartyg och riktar det mot enskilda fartyg, desto större chans har man att liksom få det att hålla juridiskt. Att ta sådana generella förbud, till exempel att nu tar vi alla listade fartyg och förbjuder dem att komma in, det skulle aldrig gå igenom enligt havsrätten, för det skulle betyda att det skulle sitta andra stater och bestämma vem som har rätt till passage och vem som inte, och det går inte. Men ju mer information man har om att ett särskilt fartyg utgör en specifik risk, så visst kan man också använda danska sunderna, men nu kan man ju också göra saker och ting efter de danska sunderna om man har tillräckligt med.
Och och orsaken alltså är här att flera av de här, eller de här skuggfartygen som lämnar ryska hamnar och passerar längs med finska viken, så de måste gå och åka igenom de här danska sunderna som är ganska, ganska smala. Och därför har det här lyfts fram. Jag tänker bara så här som lekman, när här nämndes en konvention från, vad det är, 1857. Så tänker man att hur kan sådana här konventioner på något sätt binda våra händer eller ländernas händer i dessa tider? Magnus Winberg,
ja.
Säg någonting.
Ja, det där. Jag faktiskt läste på det här lite, och det är också så att den här konventionen från 1857, så den nämndes också i Versailles-freden efter andra världskriget.
Då snackar vi liksom 1900.
Ja, när var Versailles-freden?
17 kanske.
Nej, 1919.
19. Tack, ja. Nå, inte blir det ju mycket färskare då. Inte
nej, men en del ändå. Du frågar att det ingår i ett fredsavtal faktiskt också. Men det där är mera Henriks bord. Jag skulle säga att en grej som kommer in här, som Henrik sa, att mera information man får om de enskilda fartygen. Jo, men var får vi den informationen när de står utanför systemen? De kan ju ha, till och med förfalskade identitet, de här fartygen. Att det är inte det fartyg som man tror, att de kan ju ha bytt namn och nummer och så vidare. Så att få fram den där kunskapen, informationen, så det kan ju vara ett av de där problemen, som jag ser det.
Det här är intressant, för det här, jag tycker igen det här lite tyder på att den här juridiken inte riktigt hänger med dagens utveckling. Anna-Maja Henriksson, du sa först här att man kan inte stänga danska sunderna och stoppa de här skuggflottorna eller kontrollera dem.
Jag sa kanske inte riktigt exakt så, inte jag ju någon expert heller på de här regelverken.
Men min fråga till dig är så här, att i den grad du har diskuterat med dina svenska och danska kollegor, så hur är tongångarna där kring den här frågan?
Tongångarna är nog alltså de att vi vill hitta lösningar för att man ska kunna ingripa då det finns orsak. Det är ju klart att det är det som vi skulle vilja. Men hittills så har då alla jurister som har suttit och funderat på det här, så de har inte ännu hittat de här lösningarna, men jag tycker att de ska fortsätta söka. Och det finns ju alltså en stor det där andel jurister både i kommissionen och i ministerrådet som nog sysslar med de här sanktionerna, och de måste också klara av den här biten. Att det är ju vi som nu är beslutsfattare, så vi är ju liksom tvungna förstås att lyssna på dem. Och jag önskar ju mer än någonting att det skulle vara på det sättet att man hittar lösningar. För det förefaller precis som du ville sa, så skulle det vara ur ett lekmannaperspektiv det vettiga att man skulle kunna så att säga ta fast de här bristfälliga fartygen redan där i de här danska sunden. Så att vi håller nog den här frågan under luppen hela tiden, och vi försöker från Europaparlamentets sida göra vad vi kan. Men vi sitter inte på den juridiska expertisen som enskilda parlamentariker.
Men skulle det här enligt dig, jag är bara nyfiken på din åsikt Anna-Maja Henriksson, skulle det vara en åtgärd som du skulle kunna tänka dig att stödja, att spärra de här danska sunderna? Någonting som till exempel din Europaparlamentarikers kollega Ville Niinistö från de gröna har
sagt. Alltså nu bara man hittar ett regelverk som man kan luta sig tillbaka på, där man så att säga, man hittar tillräckligt med motiveringar så att man kan göra det, så det är klart att jag också är för det. Men sen är det ju så att för ett litet land som Finland, så vet vi att vi är själva också väldigt beroende av att man ska följa internationell rätt, och därför så hör vi ju inte de som tycker att man ska liksom göra saker i strid med den, utan då ska man hitta lösningar inom ramen för det regelverk som vi då har.
Mm. Knivig situation. Vi har lite tid kvar här ännu. Ni lyssnar på Slaget. Jag vill ta upp ett skilt fall som säkert många har fått med via medierna, och det handlar om det här fartyget Eagle S. Ett fartyg som alltså i vintra stoppades av finländska myndigheter i finska viken, misstänkt för att ha skadat flera undervattenskablar. Och det blev ett uppmärksammat rättsfall, och det kom nyligen här en dom där tingsrätten till sist friade den här besättningen för båten som hade skadat de här kablarna. Och då hänvisar man till att Finland saknar jurisdiktion, eftersom den här händelsen då skedde utanför territorialvattnet, som är liksom det vattnet som är närmast kusten. Det har att göra med juridik. Jag tänkte fråga er lite hur ni ser på den här domen, som ändå lite relaterar till det som vi talar om. Henrik Kringmo, du har varit kritisk. Varsågod.
Ja, jag är mycket kritisk till den här domen, och det beror på att man liksom, det är så, jag menar, det handlar inte så mycket om de här tre personerna fälls eller inte i slutändan. Åklagaren till och med påstår att de har inte liksom avsiktligt haft sönder de här kablarna, men Men alltså det sättet som domen på något sätt resonerar till att man inte har den här jurisdiktionen får det att låta som att oavsett vilka faktiska omständigheter skulle ha varit och i framtiden kommer att vara, så har Finlands straffrätt inte jurisdiktion för den här sabotage på finsk ekonomisk zon. Och det här är inte riktigt. Och det är och de har egentligen gjort det här genom att tolka havsrättskonventionen. Och de har tolkat det sådana extremt flaggstatsvänligt, vissa paragrafer där på ganska, ganska lösa grunder. Och jag tycker bara att det är liksom... Det fanns inte skäl i det enskilda fallet att komma med sådana uttalanden som till exempel att navigeringsincident omfattar avsiktliga händelser, vilket är en av de här sakerna som så får det att låta som att oavsett hur det här har gått till så har inte Finlands straffrättsjurisdiktion. Sånt säger inte havsrättskonventionen överhuvudtaget och jag förstår inte varför en finsk domstol så ska gå och säga det heller. Men jag är mycket glad att man har överklagat den, så det finns en chans att titta på det igen.
Jo, det här sista ordet är inte nu sagt här, utan riksåklagaren har överklagat tingsrättens beslut. Vad säger Magnus Winberg? Och vi ska konstatera att du också anlitades som expert i den här rättegången, så jag vet inte hur bundna dina händer är just nu, men vad säger du om det här domslutet?
Utan att ta ställning till själva domslutet så anser jag att det är helt självklart att det ska upp till högre rättsinstanser och behandlas. Och säkert borde det vara upp i högsta domstolen också, kanske vidare också, ut i EU och så vidare. Så det här är ett sånt fall som absolut bör behandlas nog så långt som det bara går i rättsinstanserna, det är min åsikt.
Anna-Maja Henriksson, det här Igles-fallet fick ju också stor uppmärksamhet ute i Europa och vissa delar av resten av världen. Hur ser du på det här beslutet från tingsrätten?
Det är klart att jag tycker också att det är bra att det här överklagas och att det går vidare, för att det är självfallet så att det här handlar ju nu om en typ av hybridkrigföring. Det är åtminstone det som vi nu har skäl att anta. Och det är klart att i den värld där vi nu lever så måste man också inse det att här är liksom stora frågor på spel, och det måste finnas ett regelverk där man också kan så att säga komma åt sånt som sker på våra havsbotten. Så jag tycker att det är viktigt att man går vidare med det. Sen är det, jag hoppas också att det kan gå ända till högsta domstolen och sen kanske om det behövs vidare. För att det kommer att ha konsekvenser. Sen kan man säga att mina europeiska kollegor var mycket imponerade av hur de finska myndigheterna hade kött det här då när det hände. Och man gav liksom Finland ett stort plus i marginalen att vi vågade göra det som myndigheterna då gjorde.
Ja. Och även om då rätten gjorde bedömningen att man delvis då överskred sina befogenheter. Men sista ordet är alltså inte sagt i den här rättegången. Här ska finnas fast hur mycket att diskutera ännu, och det är intressant. Men nu tar vår tid slut, så vi sätter punkt för diskussionen här. Tack så mycket professor Henrik Ringbom. Tack till lektor och sjökapten Magnus Winberg. Tack också till europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson. Det här var Slaget och jag heter Ville Hopa.
Tack.